Jag har satt som rubrik Tempelbygget och profeterna. Men jag ska ändra på den rubriken och säga profeterna och tempelbygget. Till utan profeter finns det inget tempelbygge. Vare sig i Gamla testamentets tid eller i Nya testamentets tid. Det fordras profeter för att Guds församling ska uppbyggas. Och vem är det som utrustar profeter och tillsätter profeter? Det är den helige ande. Så där har vi det. Profeterna och tempelbygget, eller den helige ande och tempelbygget. Och vi har kommit fram till det tredje kapitlet där tempelbygget sätter igång igen. Efter att ha legat nere ungefär 50 år sedan det att Nebukadnessar med sina härar anstormade Jerusalem efter 1,5 års belägring och inte bara jämnade staden och murarna med marken utan också templet och rövade bort tempelgodset och alla kärl som man använde för tempeltjänsten. Och satte in det i Nebukadnessars gudshus där borta i Babel. Där hade nu judar funnits i närmare 70 år. När vi på 539 läser om hur Kores herrar drog in och erövrade Babel ifrån babylonierna. Och så lades det babyloniska riket under persier och medier. Som Kores, den store kejsaren, hade förenat till ett enda stort rike. Och det är Kores hjärta som Gud börjar röra vid. För att, som vi läste i inledningen, Herrens ord genom profeten Jeremia skulle gå i fullbordan. Nämligen att fångenskapen skulle vara 70 år. Och Kores kände troligen till också Jesaja profetia för 170 år. Som hade uttalats 170 år tidigare. Där Jesaja till och med hade nämnt konung Kores namn vid namn. Och sagt att Kores är min tjänare. Han ska bjuda att Jerusalem och dess tempel på nytt ska uppbyggas. Och så kungör Kores denna märkliga kungörelse utöver sitt väldiga rike. Judarna var helst de bor har nu möjlighet att vända tillbaka igen till Juda och Jerusalem för att bygga upp templet i första hand. Och så stod det upp en skara judar och församlade sig för att återvända under Zerubabels ledning och överste prästen Jesua. Och det är tyvärr så att inte mer än 50 000 ungefär återvänder denna första kontingent som återvände till Jerusalem ifrån Babel. Och vi gick igenom andra kapitlet förra gången där släktregistren står uppräknade över dessa människor som återvände. Familjernas namn. Men fann också den fina undervisningen som vi här får i generöst givande, kommer ni ihåg? Hur man gav frivilligt, generöst till bygget, tempelbygget i Jerusalem. Och när vi kommer in i tredje kapitlet så har ännu inte tempelbygget hunnit påbörjas. Men det första man bygger, det är ett altare enligt vers 2. Innan man lägger grunden till templet, innan man ännu lagt en enda sten till tempelbygget, så bygger man upp ett altare. Varför då? Jo, därför att offertjänsten skulle komma igång så fort som möjligt. Det var man angelägen om. Och på detta altare offrade man brännoffer, som var en form av frivilliga offer, som antydde en hel överlåtelse i det att offerdjuren helt brändes ned på detta altare. Och så firade man lövhyddohögtiden. Och det passade verkligen bra att fira den högtiden som ju inföll i den sjunde månaden som det nu var. Därför att lövhyddohögtiden, det var den högtid som bringade Israel i åminnelse om Guds godhet. Den här veckan, ty det handlade om en hel vecka, så gick man och bröt kvistar av palmträd och andra gröna träd och byggde sig hyddor ute på torgen och de öppna platserna i staden och även uppe på de platta taken. Och barnen undrade förstås, men mamma, varför ska vi bo i en koja en hel vecka så här? Det var väldigt spännande. Och mamma och pappa fick förklara att det är för att vi ska komma ihåg hur god Gud var mot våra fäder när han ledde dem ut ur Egypten. Och de under 40 års tid bodde i hyddor, bodde i tält. Då hade han omsorg om dem. Då står det att de inte led någon nöd, ty han gav dem bröd genom mannat från himlen. Han gav dem vattnet ur klippan. Och han bevarade dem på ett sådant sätt att inte ens deras kläder slets ut. Eller deras fötter svullnade under den svåra vandringen. Det var en märklig period i vår historia. Och nu vill Gud att vi ska komma ihåg det, hans godhet. Därför ska vi gå ut och bo i hydda så här en vecka om året. Och det passar så bra nu när Gud återigen hade fört sitt folk bort ifrån fångenskap och till deras eget land, att de nu kom ihåg Guds godhet genom lövhyddohögtiden. Han hade för avsikt att ånyo ta sig an sitt folk. Och så bar man fram, står det i vers 5, frivilliga offer både morgon och kväll. Och så gav man pengar till tempelbygget, till arbetarna, till timmermännen, till stenhuggarna, matvaror, dryckesvaror, olja. Väldigt praktiskt, man gav de gåvor som behövdes. Och så står det i vers 8 att året näst efter det, då de hade kommit tillbaka, då är vi ner ungefär då på 536-535 före Kristus, så lägger man grunden till templet genom Zerubabels ledning och prästernas ledning. Vers 10. När byggningsmännen nu lade grunden till Herrens tempel, så ställdes prästerna upp i ämbetsskrud med trumpeter och leviterna med cymbaler för att lova Herren efter Davids, Israels konungs anordning. Templet var inte alls färdigt. Det var långt kvar innan templet skulle kunna bli färdigt, men grunden var lagd. Grunden var lagd. Och det var egentligen det viktigaste. Och nu skulle man inviga grunden, och man klädde prästerna i högtidsskrud, och man ställde upp dem med sina instrumenter. Till så hade Herren bjudit genom konung David. Och vill du veta mer om hur det gick till väga, hur man gick till väga, så kan du läsa i första krönikebokens 16:e kapitel. Till det står det om hur David förordnade för präster och leviter. Ni vet att på den tiden fanns det 4000 leviter och präster som bara skulle handha sången och musiken, förutom de övriga, över 30 000 som hade hand om de övriga sysslorna i templet. Och de skulle beständigt stå med sina trumpeter framför Guds förbundsark för att prisa, tacka och lova Israels Gud. Det skulle beständigt finnas en lovsång framför tabernaklet och senare i templet. Och där kan du läsa om också hur David författade lovsången efter sin stora poetiska förmåga. Några brottstycken. Så här sjöng man, och så här sjöng man nu 500 år senare när grunden lades till det nya templet. Tacka Herren, åkalla hans namn, sjung till hans ära, lovsägen honom, tala om hans under, glädje sig av hjärtat det som söker Herren, tänk på hans underbara verk, tänk evinnerligen på hans förbund, på det förbund som han slöt med Abraham och på hans sed till Isak och till Jakob, när han sa åt dig vill jag giva Kanans land. Man hade brutit förbundet och Gud hade tagit folket åt sidan under 70 år. Men nu hade man kommit tillbaka. Gud stod fast vid sitt förbund. Då vore ni ännu en liten ringa hop när jag kallade er ut ur Egypten. Men när jag spridde er ut bland folken, står det i vers 21, så tillstade Gud att ingen kunde göra dem någon skada. Han straffade till och med konungar för deras skull och sa: kom inte vid mina profeter, gör inte mina profeter någonting ont. Och så fortsätter lovsången att uppmana Guds folk att höja lov och ära till Gud och tacka Herren därför att hans nåd varar evinnerligen. Och det var vad man gjorde nu. Man tackade Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen. Släkte genom släkte hade man upplevt Guds nåd i denna nation. Och nu var man tillbaka igen. Bland grushoparna i Jerusalem hade man rest ett altare, hade man lagt en grund igen till ett nytt tempel. Det var högtid för Israels barn den här dagen. Och man jublade och man sjöng under lov och tack, står det, till Herren. Och folket jublade högt till Herrens lov, därför att grunden till Herrens hus var lagd. Det här har profetisk betydelse, tror jag. Det har att göra med pingstdagen. Grunden är lagd, och på grundval av Jesu Kristi försoning, som ju är grunden till församlingens byggande i tiden, på den grunden sjunger Guds lov och tacksägelsesånger. Vi står så att säga på Jesu Kristi försoningsgrund också vi, och jublar därför att Guds nåd är stor och hans nåd varar evinnerligen. Men, står det i vers 12, men Lite tragiskt inleds den här versen med den här lite negativa konjunktionen. Men, vad nu då? Jo, alla var inte glada. Några, ja många av prästerna står det, och leviterna, och huvudmännen för familjerna. De gamla. De gamla som hade sett det förra templet. De grät. De hade varit med fram till 587 och sett det heliga salomonska templet. Det var den mest fantastiska byggnad som fanns i världen på den tiden. Otroligt stor och skön och dyrbar. De hade sett det templet. Och så kom man nu tillbaka. Efter 50 år där borta i Babel hade de varit där. Deportationerna började 606, så det är därifrån vi får de 70 åren. Men de här äldre människorna, de kunde nu vara en 70-80 år och hade i starkt minne Salomos tempel. Och så kommer man tillbaka nu och så lägger man en ny grund. Men vet du, den ser ganska futtig ut när man tänker på Salomos tempel. Vad ska det här bli? Ingenting! Tänk hur det var på vår tid när vi hade Salomos tempel. Då skulle ni ha varit med. Och så stördes lovsången lite grann när Israels barn jublade på tempelgrunden. När de yngre, den yngre generationen var entusiastisk inför det lilla som ändå fanns där. Men så står det att de gamla nästan la en sordin på denna glädjedag. De grät lika högt som de andra jublade. Så det står i vers 13 att man inte kunde skilja mellan det högljudda glada jubelropet och folkets högljudda gråt. Till folket ropade högt, både av jubel och av sorg, så att ljudet därav hördes vida omkring. Och folken omkring Jerusalem kunde inte avgöra om det var glädjerop eller sorgerop man hörde från staden. Det var en sådan blandning av både glädje och sorg. Det här var inte bra, hörni. Det här är en allvarlig sak. Här håller Gud på att göra någonting. Men så finns det de som har varit med och sett den forntida väckelsen. Och de är inte beredda att stämma in i det nya och underbara som Gud gör, även om det inte är så stort till att börja med. Och Gud får faktiskt skicka både Haggai och Zakaria, sina profeter, senare för att förhindra folket att lägga sordin och, som det står, att förakta den ringa begynnelsen. Jag vet inte hur det är i vår församling, om det finns sådana röster. Jag har inte hört värst mycket av det. Som ständigt lever i det förgångna och därför inte kan glädja sig åt det som sker idag, om det också är inte lika revolutionerande och stort möjligen som det som skedde på 30-talet och 40-talet. Det lär ju ha varit någonting fantastiskt. Men jag var inte med det. Jag kan liksom inte glädja mig åt det. Men jag är glad över vad Gud gör idag, om det också är bara några få här och där som han frälser. Men har jag inte rätt att vara glad för det? Och ingen har väl rätt att gråta, därför att det inte är lika stort som det som hände förr. Tänk om det är också med det som händer idag, att det är en ringa begynnelse. Om vilken Haggai skulle säga till folket: låt er inte bli bedrövade, ty detta tempel ska få se en större härlighet än Salomos tempel någonsin. Tänk om det nya som Gud håller på att göra kommer att övergå allt vad Gud tidigare har gjort i historien. Då kommer gråten på skam. Då kommer jämförelsen på skam. Och vi måste tiga stilla. Ja, vi måste instämma med glädje över det som de unga idag gläder sig över. Möjligen hade denna gråt också en hämmande effekt på tempelbygget som sådant. Därför att i kapitel 4 läser vi den tragiska berättelsen om hur tempelbygget avstannade. Inte direkt på grund av att de gamla stod och grät och beklagade sig över den futtiga grund som nu var lagd och som man förstod inte alls skulle komma att bli lik Salomos tempel. Men ändå, det var en sordin på glädjen och inspirationen. Och kanske var det därför som fienden som nu uppstod och kom till Jerusalem hade lättare att förhindra tempelbygget. Ty nu står det så här: men när ovännerna till Juda och Benjamin fing att höra att de som hade återkommit från fångenskapen höll på att bygga upp ett tempel åt Herren, Israels Gud. Lägg märke till ovännerna, står det titulerade som. Fick höra att Guds hus höll på att uppbyggas igen. Det vill säga den plats där Herren, himmelen och jorden skapade, skulle tillbedjas. Det höll på att byggas upp igen. Församlingen höll på att ta form, ta liv och få framgång, för att översätta det till vår tid, då är genast fienden där. Då är genast ovännen där för att söka förhindra det. Och den strategi han väljer vid detta tillfälle, den är verkligen lurig. Den är subtil. Lyssna. Då gick ovännerna till Zerubabel och till huvudmännen för familjerna och sa till dem: hörni, kan inte vi få vara med och bygga tillsammans med er? Till vi söker Gud lika som ni gör. Och vi offrade åt honom allt sedan den tid då den assyriske konungen Esarhaddon lät föra oss hit. Det var tydligen samariterna som kom. Samariterna, den befolkning som bodde norr om Jerusalem, ni vet, området mellan Judén och Galileen. Det var så att när de 10 stammarna i norr hade förts bort i fångenskap av den assyriske konungen Esarhaddon, så hade Esarhaddon tagit sig för med den taktiken för att utplåna nationalitetskänslan och utplåna möjligheten till uppror. Han hade inte bara fört bort största delen av befolkningen, de 10 stammarna, utan hade också fört in främmande folk för att bosätta sig i det gamla Samarien, på gamla Israels områden. Ungefär samma taktik som vi har sett när Sovjet har övertagit de baltiska staterna och flyttat in sovjetmedborgare för att försöka utplåna nationalitetskänslan hos de folk som ursprungligen bodde där. Vi har också arkeologiska fynd som bekräftar denna metod av Esarhaddon. På Brittiska museet finns en cylinder där han själv har låtit nedteckna detta sitt förehavande. Och nu kommer man dit till det nya landet. Men snart fann man att man drabbades av vilddjur och andra svårigheter. Och man förstod att vi förstår inte att tillbeda den Gud som det folk som bodde här förut tillbad. Och så lät man kalla dit präster ifrån Israels barn som lärde dem att tillbedja Jehova också. Men man tillbar inte endast Jehova, himmelens Gud, utan vi läser i andra konungabokens 17 kapitel att samtidigt som man tillbad Jehova så tillbad man också sina egna gudar. Så samariterna var ett polyteistiskt folk. Man tillbad många gudar. Därför kunde man komma och säga nu: vi tillbeder er Gud också. Men lägg märke till, man säger inte att vi tillbeder bland annat er Gud, utan här presenterar man sig som sanna Guds tillbedjare, vilket inte var sant. Vad det egentligen handlar om, detta vackra ord tillsammans i det här sammanhanget, det är en form utav religiös synkretism som betyder att man försöker sammanfoga olika trosuppfattningar under ett enda paraply och finna någon slags harmonisk syntes den emellan. Det finns många sådana försök i tiden. Teosofin, Bahaya-religionen, hinduismen tillåter detta, buddhismen också i viss mån, och i våra dagar någonting som kallas för Unification Church med Mr. Moon som ledare. Samla alla under ett stort paraply och mena att sanning finns där och där och där. Låt oss försöka ta något korn överallt och koka en enda stor soppa som ska passa alla. Men det är obibliskt. Det går inte. Det är utifrån premissen i så fall att det inte finns någon unik uppenbarelse. Att Bibeln inte har någon unik uppenbarelse. Bibeln framställer sitt evangelium och sin presentation av himmelens Gud så som exklusiv. Om du studerar Bibeln och dess attityd till andra religioner ska du finna att den visserligen erkänner andra religioners existens, men att den aldrig tillerkänner dem något som helst värde. Visst finns det sanningar i andra religioner. Visst finns det moraliska levnadsregler som gynnar det mänskliga livet. Allt det är sant. Men Bibeln anser den ändå förkastlig eftersom de har gått vid sidan om den sanne Guden. Bibeln anbefaller tillbedjan endast till himmelens och jordens skapare, inte till det skapade, inte till avbilder, avgudabiläten. Bibeln anser all annan religionsutövning såsom varande falsk. Det är Bibelns attityd. Ganska intolerant skulle man kanske kunna säga, men inte om Bibelns presentation av Gud är den objektiva sanningen. Då är det inte intolerant att framhärda i att insistera på detta är vägen, sanningen och livet. Jesus Kristus alena har dött för mänsklighetens synd. Det finns i ingen annan religion ett tomt kors, seger över synd. Det finns ingen annan religion en tom grav, seger över död. Det finns ingen annan religion än pingst. Kraft att leva det liv som människan innerst inne vet att hon borde leva. Där har du det. En tomt kors, en tom grav och en pingst. Det gör det kristna evangeliet unikt och exklusivt i sin förmåga att möta mänsklighetens behov. Och Bibeln anser att annan tillbedjan egentligen kan betecknas som andligt äktenskapsbrott. Varje gång Israel löper efter andra gudar så säger Gud: ni har handlat som en sköka, ni är otrogna mot mig, er rätte man, ni har begått äktenskapsbrott. Alltså, när samariterna tillbad Jehova men samtidigt sina egna gudar, så var det synkretism i viss bemärkelse. Och det behagade inte alls Gud. Han uttalar sin stränga dom över detta. Och det var inga dåliga avguderier man höll på med. Det står uppräknat det gudar man tillbad, som bland annat var Adramelek och Anomelek, de två värsta, som fodrade barna offer, som man lät sina söner och döttrar offras och brännas upp i eld, står det. Sånt hade samariterna för sig. Sånt hade de för sig, det som nu ville komma och vara med och bygga på Guds hus i Jerusalem. Bibeln beskriver faktiskt all annan religion såsom varande en perversion, mer eller mindre, utav den ursprungliga sanningen som mänskligheten i sin begynnelse ägde tillsammans. Det är fel att tro att utvecklingen har gått från polyteism till monoteism. Det är faktiskt tvärtom. Och det börjar man upptäcka mer och mer, att ju längre tillbaka man går i de olika religionerna, ju närmare polyteism kommer man. Ju närmare monoteism kommer man, förlåt, ju närmare tillbedjan av en enda gud blir det uppenbart att man ursprungligen hade. I de mest primitiva religionerna finns uppfattningen om, ja visst finns det en gud som är större och högre än alla, skaparen, men han är så långt borta, kan vi få kontakt med honom? Nej, här har vi våra stamgudar, här har vi de andemakter som reglerar vårt liv. När Gud uttalar sig om kananéerna, om Kanans lands invånare, så säger han att de i trolös avfällighet löper bort ifrån honom. Och det var hedningar som får den benämningen, att de i trolös avfällighet löper bort ifrån himmelens Gud. Andra Mosebok 34:16. Det innebär alltså en degeneration, inte en evolution, utan ett medvetet undertryckande av sanningen, säger Paulus i Romarbrevet. Trots att man hade lärt känna Gud, visste till Gud, visste om honom, såg hans härlighet i skapelsen inte minst, kände hans viljas lag i samvetet, trots detta, står det, så undertryckte människan medvetet sanningen och vände sig till att tillbedja det skapade framför skapare. Det var egentligen en parentes, men för att förstå judarnas svar till förslaget "låt oss vara med och bygga". Zerubabel och Jesua och de övriga männen säger i vers 3: nej, det är inte tillbörligt att ni tillsammans med oss bygger på ett hus åt vår Gud, utan vi vilja för oss själva med varandra bygga huset åt Herren Israels Gud, så som konungen Kores i Persien har befallt. Man avböjer alltså, och man är klara på sin sak: ni har faktiskt ingen del i himmelens Gud. Den tillbedjan ni ger honom är endast ytlig och är bara en del av all er tillbedjan till en massa andra gudar. De hade ingen del i tempelbygget. Det måste finnas en teologisk gemensam grund för samarbete också i nutiden. Det måste finnas en klart uttalad gemensam tro på Herren Jesus Kristus som personlig frälsare. En tro, säger Paulus. Ett dop, en Herre, en Gud. Efeserbrevet 4. Det är inte för att vara intolerant, utan det är för att slå vakt om den sanning som Gud har uppenbarat och som ensam kan lösa mänsklighetens problem. Men fienden gav sig inte. Kommer tillbaka nästa dag. Och bedriver det så, står det i vers 4, att judafolkets mod föll Och de avskräcktes från att bygga vidare. Hur det här egentligen gick till vet vi inte riktigt. Det står i vers 5 att fienden lejde mot judarna män som genom sina råd gjorde deras rådslag om intet. Man försökte korrumpera själva ledarskapet för tempelbyggandet. Hur det nu gick till. Och betalade mutor på något sätt för att få folket modlöst. Avskräcka dem, skrämma dem för fienden. Och det tragiska hände att dag för dag så samlades allt färre byggningsarbetare på tempelplatsen. Allt färre, leden glesnade allt mer. Och jag skulle tänka mig att om några månader så var det bara Zerubabel och Jesua kvar som stod där och fann till sin bedrövelse att folket hade svikit dem nu. Modet hade så totalt lämnat dem och de hade fyllts av modlöshet och människofruktan och arbetet hade avstannat successivt och nu låg det helt nere. Vilken tragisk situation. Tänk när det blir så i Guds församling. Tänk när leden glesnar och när inte alla möter upp. Modlöshet har kommit. Det är svårt att stå kvar då när man bara är några få. Det är inte så svårt i Saronförsamlingen där man är flera hundra som axlar en börda. Men tänk dig de små församlingarna, på ett dussin människor kanske, som troget arbetar vidare i sitt lilla samhälle. Det är någonting att beundra det. Det är liknande situationen här. Men det tragiska med den här situationen, det var ju inte att man bara var ett dussin. Man var ju flera tusen egentligen. Men de flesta hade gått hem och kom inte dit klockan 7 på morgonen, utan stanna hemma. Och vet du, när man slutar att tjäna Herren, tro inte att man slutar att vara aktiv, utan då blir det ett surrogat istället som upptar ens intresse och aktivitet. Och så var det också för judarna i Jerusalem. Arbetet fick ligga nere, men tro därför inte att man var sysslolösa. Arbetet låg nere i 15 år. Vet du vad som hände under tiden? Man byggde mycket ivrigt på sina egna hus. Men Gud, hur kan du låta detta få fortsätta? Herren var inte tyst. Åren gick visserligen. Snart började gräset växa runt om tempelplatsen. Och det var en skamfläck för den ny återvända nationen att ha den plats där den Gud skulle tillbeda som hade friköpt dem och förlossat dem igen. Den platsen var nu igenvuxen och stenarna låg där och templet var inte alls färdigbyggt. Knappt grunden var lagd. Det var en skam att han som hade handlat i sådan godhet mot dem, han fick inte nu uppbära lovets tack och offer längre. Men man var ivrigt sysselsatta med att bygga på sina egna hus. Men nu kunde inte Gud hålla tyst längre. Han kommer tillbaka för att fullborda sitt verk. Gud kan inte se att församlingen är död och öde. Gud har för avsikt att täcka nytt liv i den. Gud vill inte att bara att grunden ska vara lagd. Gud vill inte bara att Jesu Kristi försoning ska gälla. Gud vill också komma med sin helige ande. Och därför är det 50 dagar efter den sista påsken som också den sista pingsten inträffar. Lika som påsken blev profetiskt fullbordad genom Jesu Kristi försoningsdöd, så blev också den judiska högtiden pingst profetiskt fullbordad genom den tredje personen i gudomens tillkommelse till denna jord. Gud höll inte tyst. Det skulle bli liv igen på tempelplatsen, på den grund som var lagd. Hur gick det till? Guds ande kom över profeterna Haggai och Sakaria. Och Sakaria fick förunderlig frimodighet. Och han står upp, och detta kan du läsa i Haggai bok. Han står upp i den sjätte månaden på den första dagen. Kom ihåg det, sjätte månadens första dag. Och så börjar han predika. Och han predikar och han predikar. I 3 veckor håller han på och så bryter väckelsen ut. Vad säger han? Bland annat detta. Ni säger, ännu är det inte tid att komma ihåg att gå till verket på Herrens hus. Det är inte så bråttom. Vi måste få färdigt det här först, eller vår utbildning, eller det och det. Sen kanske vi kan ta oss an Herrens hus. Ja, så resonerar ni, säger Haggai. Men detta är Herrens ord till er. Är då tiden kommen för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger öde? Vilken skam, vilket bevis på en avsvalnad kärlek till himmelens Gud som hade förlossat dem. Själva bodde man i fina hus, men templet hade knappt grunden och några få stenar byggts på. Vilken skamfläck för Guds församling om arbetet där negligeras. medan man själv är ivrig att sätta sina trädgårdar och hus i ordning och gå in för detta liv så som vore det enda gällande, då finns det plötsligt tid. Så var det 530 före Kristus. Nu är vi nere på 520. 14-15 år har gått sedan de sista byggnadsarbetarna lämnade tempelgrunden. Därför säger Herren så här, och detta är ett allvarligt budskap, mina vänner. Se hur det går er. Bygg ni, men ni ska inte lyckas. Samla in mat så mycket ni kan, men ni ska inte bli mätta. Drick, men ni ska inte bli törstiga. Kläder i fina kläder, men ni ska ändå inte bli varma. Ingen välsignelse ska komma från mig. Jag ska förhålla er daggen. Jag ska förhålla er regnet. Och ni som sitter och jäser era hus ska snart inte kunna finna någon tillfredsställelse i detta. Ni väntade på mycket, men se, det blev ingenting. Ni jobbade ivrigt med ett eget, men det var lika som rann det ut mellan fingrarna på era händer och ni fick ändå ingenting att hålla i. Och Zerubabel, han hörde ordet. Och de andra hörde ordet. Det står i vers 20 att man lyssnade till Herren, sin Guds röst, genom profeten Haggai. Och i vers 13 så säger Haggai, Herrens sändebud, till folket så här: jag är med er, säger Herren. Stå upp och ta er an byggnationen igen. Och vet du vad Herren gör? Genom sin helige ande, det kommer vi in med detta igen. Genom sin helige ande uppväcker han Zerubabels hjärta. Ja, Zerubabels ande, står det. Precis som han gjorde med konung Kores en gång. Han uppväckte Kores ande och gjorde honom villig att kungöra att judarna fick återvända. Och nu uppväcker han Zerubabels ande och överste prästen Josuas ande. Och allt det kvarblivna folkets ande, så att de blir villiga att ta sig an tempelbygget igen. Och så är man villig att stå upp och jobba igen. Och man drar upp till Libanons skogar. Och man tar byggnadsmaterial. Och man hugger ut sten. Och man sätter igång igen. Detta skedde på den 24 dagen i sjätte månaden. Efter 24 dagar är väckelsen där. Guds ande gjorde att det blev rörelse på tempelplatsen igen. Guds arbete får inte ligga ner. Var är du någonstans? Är du hemma och panelar ditt hus? Eller är du mitt i Guds församling och bygger? Det finns ett tempel som håller på att byggas i tiden. Inte av sten och murbruk och trä, men väl av levande människor som behöver din omvårdnad, som behöver ditt vittnesbörd, som behöver dina förböner. Har du tid för det? Eller ligger Guds församling öde vad gäller din insats? Må Herrens ande få uppväcka dig idag, denna pingstdag, så att det blir rörelse i ditt liv igen och byggnation i Guds församling. Vi måste alla vara med. Det fanns lite tveksamhet, för Zerubabel tycks ha invänt nästan: ja, men du vet Haggai, den här tempelgrunden är ju så futtig mot Salomos tempel, och du vet hur de äldre redan har klagat. Du ska säga så här: Zerubabel, visst är det sant, nu är vi inne i andra kapitlets fjärde vers, att du ännu lever bland er män som har sett detta hus i dess forna härlighet. Och visst är det sant att när ni ser på det som nu är, så ser detta ut så som ingenting i era ögon. Det är sant. Men, Zerubabel, var likväl frimodig, du Zerubabel, och du Josua, var frimodig. Ja, arbeta frimodigt alla ni som hör till folket i landet, ty jag är med er. Och det förbund som jag slöt med er ska jag låta stå fast. Och min ande ska förbliva ibland er. Frukta icke. Än en gång, inom en liten tid, ska jag komma himlen och jorden och havet och det torra att bäva. Och så står det i vers 8. Och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren. Den tillkommande härligheten hos detta hus ska bliva större än den forna härligheten var i Salomos tempel. Ty på denna plats ska jag låta friden råda. Detta talar han möjligen om att i det tempel som nu byggs, och som sedan Herodes byggde på så det blev större och tjusigare också i yttre bemärkelse. Men det var i det templet, mina vänner, som den nyfödde gudasonen bars fram den åttonde dagen. Det templet fick se Guds sons härlighet komma in i sin byggnad. Det templet fick se honom som 12-åring. Det templet fick uppleva hans rensning just veckan innan han skulle korsfästas. Det templet fick uppleva hur förlåten brast uppifrån och ända ned. Det templet fick vara med och förkunna. Vägen är öppen utifrån och ända in till Guds eget hjärta och till hans heliga närvaro. Det templet skulle förkunna evangeliets härliga sanning. Det templet skulle få vara med när försoningen skulle fullbordas och det nya templet skulle grundläggas på jorden som heter församlingen. Det är sant att Israel hade ett tempel, men församlingen är ett tempel i vilket den helige ande innebor, inte bara så som grupp, men också i varje troende, i varje sten bor den helige ande. Och Zakaria då? Zakaria var också med. Och vet du vad han förkunnade? Zerubbabel, var inte rädd. Och nu kommer versen i Zakaria 4:9. Zerubbabels händer hava lagt grunden till detta hus. Hans händer skulle också få fullborda det. Och du ska förnimma att Herren Sebaot har sänt mig till er. Ty vem är den som vill förakta den ringa begynnelsen? Den ringa begynnelsens dag. När dessa sju glädjas över att se murlodet i Zerubbabels hand. Dessa Herrens ögon som överfara hela jorden. Och så har han sagt, icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Zerubbabel, icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske när ni bygger upp detta tempel, utan genom min ande, säger Herren. Och så står det så underbart i det femte kapitlets början i Esra bok att profeterna Haggai och Zakaria, de understödde arbetarna när dessa byggde på Guds tempel. Och i sjätte kapitlets 14 vers så står det att judarnas äldste byggde vidare och hade god framgång i arbetet genom profeterna Haggai och Zakarias profetiska tal. För att Guds församling ska väckas så behövs det profeter. Så behövs det den helige andes liv. För att Guds tempel ska fortsätta att byggas upp utan att missmod tränger sig in och slöhet och lathet, så fordras det profetröster. Det vill säga, så fordras det Guds ords undervisning, uppmuntran och tröst. Den helige ande kallas ju för högsvalaren, tröstaren. Han är den som tröstar dig när du blir trött i arbetet. Han är den som ger dig ny kraft. Han är den som ser till att församlingsarbetet går framåt i tiden. Har god framgång, som det stod om judarna här, under deras händer. Till och med fienden ger erkännandet i femte kapitlets 8 vers att arbetet bedrivs med omsorg och har god framgång under deras händer. Oh, hur viktigt detta är. Har församlingen i tiden det vittnesbördet av utomstående att det bedrivs med omsorg, noggrannhet? Eller är din insats i församlingen mera halvdagen? Det får gå på en höft. Jobbet och skolan går du in för ganska bra. Men församlingsuppgiften, den är det mera självdant med. Halvdant med. Halvhjärtat med. Slarv nästan. Mycket liten tid i förberedelse för den undervisning du har ansvar för. I söndagsskola eller annat. Vet du, en broder berättade för mig en gång. Han hade en väckelse evangelist boende i sitt hem. Som skulle ha en serie möten under veckan i den församlingen som han tillhörde. Och han började förundras över denne man. I negativ riktning. För det första så låg han och drog sig till långt fram på förmiddagarna. Och kom upp och drack sitt kaffe med frun som var kvar hemma. Och sen var det direkt ut på stan och träffa en massa människor och vänner och umgås med hela dagen. Sen kom han hem en knapp timme före kvällsmötet. Tog sin bibel och for iväg till kyrkan för att avge sin väckelsepredikan. Kanske församlingen var någorlunda imponerade. Jag vet inte. Jag vet inte hur han lyckades. Om han lyckades. Men värdfamiljen var föga imponerad. Av hans briljerande i talarstolen. För de visste vad han hade gjort under dagen. Och inte hade han haft mycket, tycktes det, med Herren att göra. Han hade inte förberett sig. Och han gav ett dåligt intryck för dem som levde nära honom. Hur är det med dig och din tjänst för Herren? Den kanske inte är så offentlig, men den kräver sitt förberedelse. Den kräver sin noggrannhet och sin omsorg. Jag vet många sådana i Salomförsamling. Som jag beundrar och har som exempel. För mig. När det gäller nitälskan och noggrannhet och kärlek till Guds verk. Dit vill den helige ande få oss allihop. Så att människor i vår omgivning ser att ja, detta måste vara det viktigaste för dig. Du går ju verkligen in för det här. Och de blir imponerade och de förstår att du har fått någonting att leva för som inte de har. Hur ska det bli möjligt i ditt liv? Den helige ande. Igen. Det var han som fick arbetet igång igen på tempelplatsen. Det var han som väckte dem ur deras självupptagenhet. För det var det när man byggde på sina egna panelade hus och inte hade tid med Herrens hus. Det behövs väckare, det behövs väckelsetalare, det behövs profeter, det behövs människor som person till person undervisar, uppmuntrar, går hem, gör hembesök och tröstar och hjälper. Allt det där är den helige andes gåvor i funktion i Guds församling. Han som styr konungars hjärtan, som vi har sett i Esra bok och ska se mer i fortsättningen. Han vill också styra ditt och mitt hjärta. Han vill ge dig kraft och inspiration att vara med och bygga igen. Du får inte sitta hemma. Du måste få vara med till dig glädje på tempelplatsen, på grunden, på försoningen i Jesus Kristus. Amen. Herre, vi tackar dig för pingsten. För den dag då den helige ande kom till jorden. Därför att grunden var lagd. Försoningen var utförd. Och nu tackar vi dig att vi, till skillnad från gamla testamentets människor, får äga den helige ande till och med boende i oss. För att inte lämna oss, utan för att vara där som en underpant på att vi ska högre upp en gång. Herre, vi tackar dig att denne helige ande idag vill väcka oss ur vår egen självupptagenhet och slöhet, om det är så med oss. Och ge oss en ny inspiration, Herre, att ta oss an tempelbygget. Att vara med, ivrigt tjäna dig, vad nu uppgiften än innebär, liten eller stor. Tack Herre att vi får vara med och giva att vi alla är med och bygger i Jesu namn.